Det är väldigt härligt att vara hemma igen. Så skönt att bara komma hit och få fira gudstjänst tillsammans med er och bara glädja sig över att vi får vara ett Guds folk som är på väg. Jag ska tala om två saker idag. Det är faktiskt så här att i Svenska kyrkan idag så i deras gudstjänstordning så talar man idag om kampen mot det onda. Och det tänker jag tala lite om. Men sen har jag en utmaning till er. Och det tror jag är jätteviktigt. Jag tror att det är en utmaning ifrån Gud själv. För det är väl så ändå att du som kallar dig kristen vill låta dig utmanas av den helige ande till ett djupare liv i gemenskap med Herren, men också till en framtid. Ni vet att vi talar ganska ofta om hur det var, va? Men du vet hur det var, det är ganska ointressant. De erfarenheter som är bra, de kan man ta med sig, men det som är viktigt är ju hur framtiden ser ut. Men jag ska läsa först ur Lukas 11, 14-16 versen som är dagens text. En gång drev han ut en demon som var stum. Hörde ni det? Demonen var stum. När demonen for ut började den stumme att tala och folket häpnade. Men någon sa, det är med demonernas första Belzebub som Jesus driver ut demonerna. Andra ville sätta Jesus på prov och krävde att få se tecken från himlen. Men han visste vad de hade i sina tankar och sa, varje rike som råkar i strid med sig själv blir ödelagt. Och hus faller över hus. Om nu Satan råkar i strid med sig själv, jag fortsätter en stund till, tror jag. Om nu Satans rike råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Belzebub som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Belzebub, med vems hjälp driver då era anhängare ut den? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen som han litade på och fördelar bytet. Och så säger Jesus, den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Vi ber tillsammans. Herre, jag vill tacka dig för att du är kungars kung och herrars herre. Och att det är någonting som du talar om dig själv som kungars kung och herrars herre. Herre, jag vill tacka dig för att vi får sätta vårt hopp till det. Prisa dig, Herre, för att vi får vara samlade här idag. Att vi får vara samlade till gudstjänst idag. Nu ber jag dig, Herre, att ditt ord ska röra vid våra hjärtan. Du vet att vi har inte löfte om någonting annat än att ditt ord har förmåga att göra saker i våra liv. Allt annat är utanpå verk. Inte oviktigt kanske, men inte det viktigaste. Nu ber dig att det som är ditt ord, det ska bli kvar i våra hjärtan och arbeta den här veckan som kommer. Men det som inte är från dig, det kan vi glömma allihop. Herre, jag tackar dig för din stora nåd och trofasthet. I Jesu namn. Amen. Först ska jag kanske tacka alla som har varit med och bett att jag skulle ha det bra i Afrika och att jag skulle komma hem. Och nästan så att jag tänkte ett tag att jag inte skulle komma hem, för alla mina biljetter försvann där sista dygnet. Men som tur var så hade jag hjälp av Pelle Hörnmark som hade åkt hem ett dygn före mig, och han satt hemma och ringde till Ethiopian Airlines kontor i Stockholm, och då fick jag tillbaka mina biljetter. Det hade inte varit så kul att vara kvar, måste jag ärligt säga. Men Nu är jag hemma i alla fall och har haft en fantastisk resa, bortsett från att vi blev dåliga i magen. Men vi kunde klara av det arbete vi var där för att göra. Den här texten som jag nu säger någonting om, den texten är väldigt intressant, för att vi talar inte så ofta om det, eller hur? Vi talar inte så ofta om mörkret, men en av de saker som vi faktiskt fick tala om i Afrika, det är att djävulens namn är Diablos på grekiska, och det betyder splittring. Medan Gud är kärlek, som betyder enhet. Kärlek kan bara utövas mellan människor, eller hur? Man kan inte vara ensam på en öde ö och utöva kärlek, det går inte. För det liksom går inte på något annat sätt än att man utövar kärlek mellan varandra för att det ska uppstå gemenskap och enhet. Men djävulens namn är splittring. Så det är bra för dig att veta att överallt där det finns hårdhet, mörker och splittring, där är det mörka krafter som råder, oavsett om man kallar sig kyrka eller politisk parti eller land eller vad det är. Så är det det som händer. Och jag läste ett uttalande av Bo Hjerts, den gamle biskopen i Göteborg. Det var en journalist som ringde till honom och ställde frågan om han trodde på djävulen. Och då svarade han, nej, jag tror inte på djävulen, men jag räknar med att han finns. Det är faktiskt ett väldigt bra uttryck. För vi ska inte tro på djävulen, för djävulen är faktiskt lögnens fader. Så man kan inte tro på honom, det han säger. Men däremot så kan man räkna med att han existerar. Och i den här texten så är det ju faktiskt så att Jesus driver ut en demon som har gjort en människa stum. Men när han driver ut demonen så börjar människan att tala. Och jag tänkte att det är svårt för oss här i Sverige att tänka att demonerna är aktiva, vilket de faktiskt är, men vi har svårt att se det i vår verklighet. Däremot så tycker jag att det finns liksom en demonisk touch kanske i vårt kulturliv. Hänger ni med? Alltså det finns någon sorts touch av de här mörka krafterna där man är politiskt korrekt. Ingen får tycka, man måste liksom vara tyst. Man måste vara politiskt korrekt. Vi har väldigt svårt att tala om vad vi tror som Guds folk, därför att det betraktas på något sätt som konstigt. Det handlar om aborter, det handlar om sexuell könsidentitet och vad det än är, så är det någonting. Man får helst inte prata om de frågorna om man har en annan uppfattning än den som är politiskt korrekt. Det betyder på något sätt att den stumme anden är där, vilket gör att det finns en touch av detta mörker i vår kulturliv. Det gör till exempel att man tycker att det är helt okej att dricka, till exempel, fast vi vet att det är en mängd människor som sitter fast, och ibland kommer det fram något vittnesbörd om någon kulturpersonlighet. Senast var det då en skådespelerska som talade om hur hon fast i droger och i missbruk, fast det kulturellt är okej att ägna sig till exempel åt drickande. Och för den som fastnar i drickande så är ju det mörka krafter som håller människor fast. Det är, tror jag att vi kan vara överens om allihopa. Och när vårt kulturliv och när vi i Sverige idag hör om allt detta fantastiska som finns inom vår kultur, som handlar om väldigt mycket underhållning, väldigt mycket nöjen, väldigt mycket ägnande av tid åt att vara upptagen med sånt som kittlar vår inre människa på något sätt, så är ju det en lögn faktiskt. För det splittrar våra familjer, våra gemenskaper. Det splittrar en massa saker därför att vi har inte tid att träffas och umgås och vara vänner med varandra. Väldigt tydligt när man har varit i Afrika och kommer hem. Det är ju som en ny uppenbarelse varje gång. Hur splittrade vi är som nation i åldersgrupper, i liksom den här vi bygger inte gemenskap med varandra. Men när man kommer till Afrika så har man ju inte den här nöjeskulturen, utan om man har trevligt tillsammans, då dansar man och sjunger. Och det skapar enhet, gemenskap. Är ni med? Och så satt jag där tillsammans med samfundsledaren och Robert Virhag från Uppsala och Christer Thornberg och jag. Vi sitter där och ska äta mat i Daje, en liten by 15 mil ifrån Avassa, i en landsortshåla där det inte finns någon annan mat att äta än ett fat med en kodjo, heter det, någon nationell rätt där man liksom kokar ihop get och grönsaker och det är jättestarkt. Och så ligger en massa bröd där och alla tar från samma fat och alla äter samma bröd. Och så sitter vi ju där tillsammans vi, och vi sitter öppet ut mot gatan och rätt vad det är så kommer en ung pojke. Han kanske var i Edvards ålder, får jag säga så? Kanske var i din ålder. Hur gammal är du, Edvard? Väldigt roligt att du är här. Ja. Hur gammal är du? Du är 14 år. Han kanske var 14 år. Kanske 15 år. Hur gammal är du, Emilia? Eller Amelie? Du är 15. Elias då? 17. Alltså i det här spannet någonstans kommer det fram en ung pojke, ställer sig precis framför oss, det här staketet. Och så han har iskalla, hårda ögon. Och rätt vad det är så börjar han att klä av sig naken. Och han står där och hela tiden provocerande stirrar på oss. Och då till slut så tycker samfundsledaren Sambato tycker liksom att det börjar bli jobbigt. Så han går ut på gatan, ger honom lite pengar, då försvinner han. Efter en stund kommer han tillbaka, då har han kläderna på sig igen. Men då har han en kvist med en drog som heter katt. Som han håller i handen. Och då börjar den som äger den här restaurangen börja tycka liksom att det är jobbigt det här. Den här mannen är provocerad och provocerar. Så han tar mat och så går han till den här mannen. Och så sträcker han ut det här fatet, eller den här tonåringen. Och så får han mat. Men han är inte nöjd och han står där och han har utövar en sorts makt och kraft som gör att till slut så går samfundsledaren Sabbat och han går ut igen, ger honom mer pengar och så går han. Och det var väldigt, väldigt tydligt att den här mannen, unga pojken, var besatt. Och att han, även om han visste precis att vi var vita och att vi hade pengar, så var han lika provocerad av den ande som vi bar med oss. För vi blev lika provocerade av den ande som han bar med sig. Och nu sånt här ser man ju inte så ofta i Sverige. Det händer ju inte på Jensens, va? Eller någon annan operakällan eller vad du vill. Att folk börjar klä av sig för att provocera ordentligt. Men det var väldigt, väldigt tydligt att det blev en andlig konfrontation mellan mörker och ljus. Och då kan ju vi säga så här, ja men det där vet vi inte så mycket om i vårt land. Men sanningen är att det finns lika mycket här. Det bara har annan uppenbarelse. Det som är intressant med Jesus är att överallt där Jesus är och där Jesus verksamheten ökar, där blir ju den här konfrontationen starkare. Så när Jesus går fram överallt så blir ju de här demoniska makterna provocerade så att de börjar att uppenbara sig. Han går ju aldrig fram och letar upp dem, utan det är som att när han kommer in i deras närhet så är det som att de blir provocerade och i det ögonblicket så driver han ut dem. Det finns ju många exempel på det. Men jag tänker att ju mer vi i en kyrka i Sverige blir Jesus-centrerade. Hörde ni nu vad jag sa? Inte moderna, fina, präktiga, duktiga. Ju mer Jesus-centrerade vi blir, ju mer outhärdliga blir vi för mörkrets makter. Och då får vi säga som den gamle Bo Hjert sa, vi tror inte på djävulen men vi vet att han finns. Men jag tänker så här att Bo Hjert sa vidare så här att människor som inte tror på Gud, de bryr sig inte mörkrets makter om. För de är redan hemma. Men han går, mörkrets makter går varv runt de kristna för att försöka fälla dem. Sen går han 7 varv runt pastorn. För om man går 7 varv runt pastorn och fäller pastorn så är det tillräckligt för att förstöra en hel församling. Hela förtroendekapitalet är borta och sen är det slut. Så hörni ni, jag vill bara säga att den här kampen är daglig och mycket allvarlig. Och vi har ingen skäl att vara rädda för att det är tydligt att Jesus är starkare och Jesus bor i ditt hjärta så du behöver inte oroa dig. Men lyssna nu. Det är 3:e gången jag kommer till samma församlingar i Afrika. Den första församlingen vi var i så var det så konstigt. Förut engagerade pastorer och ledare som bara prisar Herren och lovsjunger hans namn och kommer i skaror, 150 stycken. Helt plötsligt så var det som att allt bara... De kom lite som de kom och rätt var det försann dem. Och vi undrade vad det var. Det blev liksom ingen kraft i lovsången. Vi fick ingen, det är den här bönen som bara brusar i Afrika. Den liksom, det vart väldigt så här. Till slut så, sista dagen vi var där så bara undrade vi, vad är det frågan om? Och då visade det sig att till och med församlingens ledare som tidigare har odlat kaffe har huggit ner kaffet och börjat odla kött. Vet ni varför? Pengarna. Pengarnas makt. Därför att man ville ha mer pengar. Det är mycket enklare att odla kött och bara hugga av lite blad och sen fortsätta odla kött istället för att ta hand om kaffebönor. Hur? Mycket enklare. Men det märktes i församlingen direkt. Det fanns liksom inte kvar det där engagerade. Vi visste inte riktigt hur vi skulle hantera det. Jag har ingen aning om hur Pelle kommer att göra. Men något kommer han att göra. Men det var så tydligt att den här kampen, man kan inte dela med den. Då visade det sig att en av församlingsledarna till och med var ordförande i det här kooperativet som säljer chatt. Så på... Chatt är en drog. Man tuggar precis som kokablad så tuggar man chatt och så blir det en drog. Så det är en verklighet och när man är i Afrika så blir ju den verkligheten väldigt, väldigt tydlig. Men när jag tänker på hur vi har det här hemma så inser jag att vi har samma problem. Vi är lika frestade av pengarna. Vi är lika frestade av att gå vår egen väg och tycka en massa saker om en massa saker. Istället för att inse att Gud är kärlek och enhet medan Diablos är den som splittrar. Så mina älskade vänner, jag vill bara göra er uppmärksamma på att det som är intressant och det som är viktigt det är ju att följa Jesus. Att när man bestämmer sig för att följa Jesus, då följer man Jesus. Då tar man och läser hans ord och så följer man honom. Och då är det kärlekens och enhetens väg. Och jag har sagt många gånger till er, kommer man in i en gemenskap där man upplever att kärleken är stark, där behöver man inte vara rädd. Men kommer man in i en gemenskap som kallar sig kristen, där det är hårt och kallt och tvingande, fly för ditt liv. Fly för ditt liv, för det är bara i den här varma enheten som anden är verksam. När jag satt där ute i Afrika så började jag faktiskt, jag ska inte säga att Gud talar till mig. Det gjorde han ju naturligtvis på det sätt som jag begriper. Men det blev en sak som blev väldigt viktig för mig. Och därför så har jag nu 2 bibelord som jag vill utmana dig med. Och den första är från första Moseboks 15:e kapitel. Orkar ni förresten? Första Moseboks 15 kapitel och den första vers. Berättelsen är den att Abraham nu, Abram, får kallelsen av Gud att bli ett stort folk. En tid därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn, står det. Herren, ni ser det, det står Herrens ord kom till Abraham i en syn. I den engelska översättningen så står det in a vision, alltså i en vision, så kom Gud till Abraham. Alltså Herrens ord, och jag säger det igen, bara Guds ord har löfte om sig att hålla, liksom vara levande och verksamt och faktiskt förändra saker och ting. Allt annat, alla människoord och alla andra uttryck, det är ju bara någon sorts grädde på moset. Men ordet är det enda som är av förvandlande kraft. Och nu står det här, en tid därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Och så säger han, var inte rädd Abraham, jag är din sköld. Du ska bli rikt belönad. Och sen kommer hela den här berättelsen om vad som ska ske i Abrahams liv. Han ska bli ett stort folk, han ska få en son och allt det där. Som i det här läget när Abraham, ni ser att han heter Abram till och med här, han har inte fått ett nytt namn. Han, i det här läget så är det knappt så att han kan tro det. För Abram är i det här läget en gammal man, hans fru är ännu äldre, höll jag på att säga. Så det är inte möjligt för dem rent fysiskt att få en son. Men de får en vision om vad som ska ske i deras liv. Och börjar man titta riktigt noggrant på de här bibliska personerna, oavsett om det är Abraham, Daniel, eller om det är Jesus, eller om det är Paulus, du kan räkna upp ännu fler, så är det någonting som är jättetydligt i deras liv. Att Herrens ord kommer till dem i en vision. Alltså, det är inte så att Herrens ord kommer till dem och de drömmer en massa saker, utan det kommer ett tydligt ord ifrån Herren om vad som ska ske i deras liv. Och det där börjar tala till mig. Annette, vet du Herrens vision för ditt liv för de närmaste 20 åren? Eller lever du bara dag för dag? Jag måste ställa samma fråga till dig. Har du en gudomlig uppenbarelse i ditt liv om vad som ska ske de närmaste åren? De närmaste 5 åren, de närmaste 10 åren? Nja, men säger du, det är väl inte så intressant, det är väl bara att leva på. Nja, jag börjar undra. Jag börjar undra. Är det inte viktigt att vi vet vart är det vi på väg? Och det som är intressant med Abraham sen, som blir Abraham, det är att han håller sig till visionen. Förstår ni? Att han håller sig till det gudomliga ordet som har talat in i hans liv. Han håller sig till det. Han gör det som ska göras. Han håller inte på att låtsas eller leker med en massa andra saker, utan håller sig till visionen. Det gör faktiskt Daniel också. Daniel kommer till en väldigt aggressiv miljö där man gör det sitt bästa för att ta bort hans identitet. Men mitt i det så håller han sig kvar till i visionen, som han vet att under de 70 närmaste åren så kommer det att vara så här. Punkt. Och han håller sig till det. Tre gånger om dagen går han upp och ber och fortsätter sin relation med Herren. Han håller kvar trots att han blir en högt stående ledare i Babylon. Nu vill jag att du tar fram Habakkuk 2 och 2-4. Här är profeten som precis har fått en vision, en uppenbarelse om vad som ska ske. Då säger Herren till Habakkuk: skriv ner det du får se med tydlig skrift på tavlor så att det blir lätt att läsa. Ty synen vittnar om den bestämda tiden. Hör nu. Den talar om slutet. Den slår inte fel. Om uppfyllelsen dröjer så vänta tåligt. Den kommer förvisso, den uteblir inte. Ser den falske far bort med vinden, men troheten räddar den rättfärdiges liv. Så mina kära vänner, ta det från början, Julia. Herren svar, skriv ner det du får se. Och jag upplevde när jag satt där, Anette började skriva. Alltså, mina drömmar, de är ju en sak, men jag är inte så intresserad av dem. Däremot vill jag ha ett tydligt ord ifrån Herren om vad som ska ske. Och börja skriva ner det. Och det är intressant att Bibeln är så här tydlig. Skriv ner det med tydlig skrift på tavlor, alltså på ett papper. Inte någon liksom andligt flum, utan på ett papper. Skriv ner det, vet vad du har det, lägg det i din byrålåda. Och du ska göra det så det blir lätt att läsa, inget flum alltså. Utan det ska läsas lätt och tydligt. Och sen så står det att den gudomliga uppenbarelsen för dig och mig, den vittnar om den bestämda tiden. Den talar om slutet, den slår inte fel. Om det är så att det dröjer, står det här. Det gör det ju ibland, vi tycker ju att det borde gå fort, va? Men om det dröjer, då står det, vänta tåligt, det kommer för visse, den uteblir inte, för Guds ord är sanning. Så Guds ord till dig och mig som individer, det kommer inte att utebli. Men den falske far bort med vinden, det vill säga vanliga drömmar som inte har någonting med Guds verklighet att göra, de kommer bara åka iväg. Men troheten till ordet räddar den rättfärdiges liv. Alltså, nu börjar jag bli gammal, va, men jag vill bara säga till Frida och ni som är unga nu att det jag säger nu är fruktansvärt viktigt. Därför att om inte ni går in med den här verkligheten att faktiskt söka Guds ord för ert liv, så kommer ni inte kunna stå kvar. Vi har sett det oerhört många gånger. Om jag går på 50-talisterna som är min generation och tittar, hur många är kvar? Så är det massor borta. Går vi till 60-talisterna, det är massor som har gett sig iväg någon annanstans. Går vi till 70-talisterna, jag pratar med mina barn om det, men det är samma sak. Går vi till 80-talisterna så är de också där. Vi vill inte att 90-talisterna och 20-talisterna faktiskt bara ska segla ut i ett inte. Vad är det som är viktigt? Jo, det är att få ett ord ifrån Herren om sin tillvaro. Och skriv ner den tydligt och säg, det här vill jag. Skriv det vad du vill. Många har skrivit i början av Bibeln, har man skrivit ner punktvis vad det är man tänker och vad det är man vill. Och sen håller man sig till det. Annars kommer det aldrig att hålla. För du vet, det finns så många, även i kristenheten idag, som talar om, jag har hört mängder med predikningar om drömmar. Ta dina drömmar på allvar. Ta det du drömmer om, det är vad Gud vill. Ja, kanske. Men Abraham, han talar om att han fick ett ord, Herrens ord av Herren, som faktiskt blev förutsättningen för framtiden. Och jag tänker så här, okej, jag håller på att bli gammal, jag går snart i pension. Men sanna mina ord, Skärgårdskyrkan ska inte följa drömmarnas väg utan Guds ords väg. För det står faktiskt, även om det som sägs ska uppfyllas när tiden är inne, så ska vi vänta tåligt på det. För det falska kommer att fara bort som vinden, men troheten räddar den rättfärdiges liv. Alltså, jag är ute efter att du ska börja vända dig till Herren. Jag är ute efter att Gud ska uppenbara för dig vad som är din framtid. Och det ska du skriva ner tydligt. Och det ska du hålla dig till. Och det du håller dig till kommer i slutändan att visa sig vara sant och äkta. Medan det som bara är drömmar i största allmänhet, det kommer att försvinna. Så det var min utmaning till er idag. Jag är lika utmanad av det själv, mina vänner. Jag tänker faktiskt också be Herren om en gudomlig vision för de närmaste åren eller de år jag har kvar. Och den visionen tänker jag hålla mig till. Och nu har jag sagt samma sak till dig, Edvard, och till dig, Amelie, och till dig, Elias, och till dig, Charles, och till dig, vilka ni nu är. Felix, en vision från Gud för din framtid. Skriv ner den, håll fast vid den. Herre, jag tackar dig för att jag får överlämna dessa ord i dina händer. Tänk att du har tänkt goda tankar för ditt folk, för dina barn, oavsett om de är gamla och unga. Herre, jag vill tacka dig för att oavsett om vi har varit med om svåra saker och omständigheter som har plågat oss, så när vi går till de här personerna som finns i ditt ord, så ser vi att trots omständigheter, så när de håller fast vid ditt ord, så går det genom eld och vatten, men det går till seger. Vi tackar dig för det, Herre. Och jag tackar dig, Herre, för att när det går genom eld och vatten för oss i livet, så kan vi ändå räkna med att du är med. Och jag ber att vi ska få en sån längtan i våra hjärtan efter att söka dig. Inte söka efter det alla andra söker efter, utan söka dig så att din vilja får ske i vårt liv. Så att det finns ett Guds folk som står på ditt ord och som har kraft att faktiskt fullgöra dina syften i den tid som kommer. Vi ber för framtiden och vi ber om att vi får vara en del av den. I Jesu namn. Amen.